Turns out people like to lose weight all around the world.
Bantningsmediciner slår försäljningsrekord världen över.
The demand is quite extraordinary.
Baksidan är de höga kostnaderna som patienter här i Sverige får betala ur egen ficka.
Är man fattig så får man vara tjock, så enkelt är det liksom.
Men frågan är vem som ska stå för kostnaden framåt. Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Och det har hänt mycket på läkemedelsmarknaden. Under de senaste åren har det kommit en rad nya viktminskningspreparat och efterfrågan på dem är enorm. Men den stora frågan är alltså vem som ska betala för de här nya medicinerna. Och här i Sverige har den frågan trappats upp till att bli en juridisk strid. Och på ena sidan står statliga tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som varnar för en kostnadschock om de släpps in i högkostnadsskyddet så att skattebetalarna får betala.
Givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
Och på den andra sidan finns läkemedelsbolaget Novo Nordisk.
Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
Vi ska prata mer om den här konflikten som beskrivs lite som en ödesfråga av vissa snart. Men Ylva Trolle Lagerros, du är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm. Du jobbar ju alltså med patienter som är kraftigt överviktiga då. Vad har de här nya läkemedlen betytt?
De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer. Här har vi ju en möjlighet att komma till viktnedgångar som vi aldrig riktigt har sett tidigare, inte med medicinsk behandling. Så det här har ju öppnat upp för en helt annan typ av behandling för många patienter.
Mm. Och numera finns det ju flera varianter från olika bolag som man tar som en spruta en gång i veckan. Men vad är det de här medicinerna gör då, lite mer konkret?
Den här gruppen av läkemedel, den funkar så att den imiterar vad kroppens egna tarmhormoner vanligen gör. Och det de gör när man äter är att de skickar signaler till hjärnan som säger så här: nej, men nu är du mätt, du behöver inte ta en portion till, du är inte så sugen på att fika, du kanske inte måste gå i skåpen och leta någonting på kvällen. Så att med de här läkemedlen i kroppen så är det som att man har en liten grund i som kroppen känner att nej, men du har ju ätit så du behöver inte äta så mycket till. Och det är klart att med den stöttningen så är det mycket lättare att jobba med vikten.
Mm. En av de patienter som använder en sån här medicin är Daniel Brodén. När han vägde som mest så visade vågen strax över 150 kilo.
Alltså det som är ju så där att jag liksom har problemet att man har gått upp i vikt, när man väl börjar gå upp i vikt och sen när man blir lite förkyld eller man har en längre period av sjukdom så går man upp ännu mer och till slut så var det alldeles för mycket och jag orkade inte med det jag ville orka med och då valde jag att liksom testa den här medicinen för jag har hört gott om det andra som har prövat och sådär och jag har gått på sedan augusti förra året och jag har gått ner 33 kilo så att för mig har det varit en jätteförändring. Jag promenerar liksom 6-7 kilometer varje dag i stort sett och jag mår liksom mycket mycket bättre. Mm. Det här har liksom gjort att jag orkar med mitt liv på ett helt annat sätt. Och den psykiska välbefinnandet, liksom att vara en person som är väldigt aktiv i huvudet och sen att kroppen inte hängde med förut så är det här liksom en, ja, det är verkligen jätteskönt.
Men Ylva, samtidigt så är det här den läkemedelsgrupp som det rapporteras in mest biverkningar kring.
Ja, det är biverkningar precis som för många läkemedel. Men samtidigt skulle jag vilja säga att det här ändå är relativt snälla läkemedel. Och de biverkningar som finns, de kan man till stor del hantera med hur man äter. Att man äter lite långsammare och mindre portioner. För någonstans är det ju, ska man komma ihåg att kroppen tycker att du har redan ätit en massa. Och om man då sätter sig ner och äter en stor portion så skulle ju även vi som inte står på läkemedel, hade vi käkat en stor middag och sen äter en till så blir man illamående. Så att jag tycker kanske att det finns en överrapportering av biverkningar som inte riktigt står i paritet med vad jag ser på kliniken, vad mina patienter känner.
Men över hälften av alla vuxna i Sverige beräknas vara överviktiga och en av sex har obesitas, alltså är kraftigt överviktig då. Det är väldigt många, vad beror det på?
Ja, det där beror ju på det samhälle vi bor i. Alltså, vi har ett samhälle där vi ständigt exponeras för mat som är energirik och näringsfattig, och där risken att äta mer än man behöver ständigt finns där. Och sen är det förstås så att vi har våra gener, och en del har mer påslag och en större hunger, en uppriden hungerstermostat. Men det hade ju deras släktingar också förr i tiden, men då var det inte ett samhälle som, där man kunde äta på samma sätt.
Mm. Att det är så många som har övervikt och obesitas är dyrt för samhället. Katarina Sten Karlsson är forskningschef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.
Vad vet man om vad övervikt och fetma kostar för samhället i stort?
Vi publicerade en rapport förra året där vi räknade på kostnaderna år 2023 för övervikt och fetma. Och det uppgick totalt på samhällsnivå till över 80 miljarder kronor.
Och hur har ni räknat då för att komma upp i den siffran?
Vi har tittat både på kostnader för behandling av obesitas i sig, då även obesitasrelaterade sjukdomar. Sen har vi även tittat på kostnader som personer med obesitas och övervikt har när det då gäller nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro, arbetslöshet och förtida död.
Just det, för det är just den typen av kostnader som är störst, eller hur?
Ja, alltså när vi tittar på det så är det ju 71% av kostnaderna kommer då från det vi kallar produktionsbortfall, som är förtida död när man dör före 65-årsdagen, före pensionen. Det är då arbetslöshet, det är sjukfrånvaro och sjukaktivitetsersättning.
Det finns olika sätt att beräkna de här kostnaderna på, och räknar man istället som Folkhälsomyndigheten gör så kommer man upp i hela 125 miljarder kronor per år. Knut Kainz-Rognerud, ekonomikommentator.
Ja, det är stora summor, och det är enligt Folkhälsomyndigheten ungefär lika mycket som alkoholens konsekvenser kostar samhället varje år. Och problemet verkar öka snabbt, för vi blir allt fetare eller tjockare, och kurvan för genomsnitts-BMI har pekat upp sedan 80-talet, men den har tagit rejäl fart de senaste åren. Vi äter allt mer, som jag hörde, och vi verkar vardagsmotionera allt mindre. Och det här är också en klassfråga, för övervikten ökar i alla inkomstkategorier, men överviktiga barn är betydligt vanligare i fattigare områden jämfört med rika, och liknande mönster finns också när det gäller hur vi rör på oss.
Ja, och det här är ju inget svenskt fenomen. Totalt räknar man med att fler än en miljard människor har obesitas, alltså ett BMI över 30. Så när ett nytt diabetesläkemedel visade sig fungera bra även för personer som behövde gå ner i vikt, så blev hypen enorm. År 2017 lanserade danska Novo Nordisk läkemedlet Ozempic i USA, och några år senare släpptes uppföljaren Wegovy för just fetmabehandling.
We see a very, very large opportunity going forward, and honestly we're just getting going.
Och 2022 kom amerikanska Eli Lillys utmanare Mounjaro ut på marknaden.
The demand is quite extraordinary. We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug of all time.
Försäljningen exploderade, och det pratades om de här läkemedlen i allt från nyhetssändningar till The Simpsons. What are you doing? Homa. As the only overweight man left in town. Och på sociala medier pratade både vanlisar och kändisar om de här.
Blowing up your social media feeds, the new weight loss drugs everybody's talking about, Ozempic, Wegovy, Mounjaro.
Think about all the Ozempic and all that stuff.
Oh, I love it. If you want to do Ozempic, hell yeah, girl.
Knut, vi hörde att det förespåddes att de här läkemedlen skulle bli the biggest of all time. Hur ser marknaden ut nu, och hur lönsamma är de här läkemedlen?
Ja, alltså under första kvartalet i år så gick amerikanska Lillys läkemedel Mounjaro förbi ett cancerläkemedel som världens mest sålda medicin just nu. Och medicinen gav bolaget intäkter på över 80 miljarder kronor på bara 3 månader. Och det förespås även bli det mest sålda läkemedlet någonsin, och det är också på första platsen i Sverige. Och om trenden håller i sig så kommer Mounjaro bli det första läkemedlet i Sverige som säljer för över 2 miljarder kronor på ett år. Och de här läkemedlen är väldigt lönsamma. Eli Lillys vinstmarginal stiger och är nu nära 50%. Det är otroliga siffror. Och aktieägarna är glada. Eli Lillys aktiekurs har fyrfaldigats på 5 år och i år kommer bolaget dela ut närmare motsvarande 60 miljarder kronor till aktieägarna.
Ja, bara här i Sverige såldes det Mounjaro-sprutor för nästan 900 miljoner mellan januari och april i år, och Wegovy för närmare 400 miljoner enligt siffror jag fått ut från E-hälsomyndigheten. Trots att de här inte ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själv. Och de som betalar är också många, över 250 000 personer här i Sverige. Och en av dem är Daniel Brodén som vi hörde tidigare.
Hur mycket har du betalat hittills?
Det är svårt att räkna, men jag betalar ju alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
Ja, och det har varit värt det, tycker du då, eller?
Ja, det är klart att det är liksom att orka med, liksom, alltså, att inte orka med det man vill göra, man är psykiskt dåligt och dessutom liksom, jag mår kast största allmänhet rent fysiskt och att man är överviktig är inte roligt. Men helt enkelt är det så att den är så pass dyr, så är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara, tyvärr, med den här medicinen, om det inte kommer inkluderas i högkostnadsskyddet.
Läkemedelsbolaget Novo Nordisk har ansökt om att staten ska subventionera deras variant Wegovy för en mindre grupp överviktspatienter med flera följdsjukdomar. Så att de då bara skulle behöva betala knappt 4 000 per år, som är den summa som högkostnadsskyddet ligger på just nu. Och resten skulle alltså staten och skattebetalarna stå för. Vilket vore rimligt, menar Mikael Pennanen, som är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
Vi tycker ju att obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom, och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar. Att när man har visat att ett läkemedel som Wegovy då, som vi pratar om här, är kostnadseffektivt, det är den modellen vi har i Sverige, då ska det ju kunna få ingå i högkostnadsskyddet.
Men alla håller ju inte med. Sen Novo lämnade in sin ansökan till statliga tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, så har de tillsammans med regionerna förhandlat kring en lösning. Men i februari i år så fattade TLV sitt beslut och det blev ett nej. Enhetschef Per-Henrik Singmark säger så här.
Ja, vi bedömer ju då att det saknas särskilda skäl. Och det handlar om att det är väldigt svårt att styra förskrivningen just till dem. Patienterna. Det finns väldigt många som idag använder de här läkemedlen, och det finns väldigt många som vill ha dem. Och vi saknar också möjlighet att följa upp då att medicinerna då förskrivs till just de här mest behövande.
Så även om det bara är runt 50 000 personer som ingår i den grupp patienter som Novo Nordisk ansökt om subvention för, så är gruppen patienter i stort och som medicinen är godkänd för över 1 miljon här i Sverige. Och det skulle kunna bli en kostnadschock för samhället om den började skrivas ut till fler än bara de här mest sjuka, säger han.
Det är ju, vad ska man kalla det, någon sorts worst case scenario när det gäller kostnader. Skulle alla 1,6 miljoner få det här, så skulle det motsvara då en kostnad på i storleksordningen 50 miljarder kronor per år. Och det är då mer än alla andra läkemedel i förmånerna kostar för alla sjukdomar. Så det är ju en enorm kostnad. Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
Ja, risken är helt enkelt stor att det skrivs ut i fler än det tänkt enligt TLV, Knut.
Ja, man pratar om att det finns en risk för så kallad subventionsglidning, som man säger då på myndighetssvenska. Alltså att läkare skriver ut läkemedel till fler än den godkända målgruppen som inte uppfyller medicinska krav här. Och för trycket från patienter, intresseorganisationer och läkemedelsbranschen är stort. Och en sån här glidning då skulle i sin tur få, som vi hörde, stora ekonomiska konsekvenser för stat och regioner. Och risken är att det tänger ut annan angelägen hälso- och sjukvård, och vi har haft dyra läkemedel tidigare som kostat mycket för staten, men inte med så här stora patientgrupper.
Vad säger du om det här, Ylva?
Ja, som obesitasläkare kan jag ju tycka att det är sorgligt, för det som händer här är det att vi har patienter som skulle behöva det här, där det skulle vara kostnadseffektivt, men där patientgruppen drabbas för att man inte tror och litar på läkarna. Och då kan jag tänka att ja, om man inte litar på att vi kan klara av en sån förskrivning, då får man väl hitta sätt att kontrollera oss. Men någonstans klarar vi ju av det för väldigt många andra läkemedel. Jag skriver inte morfin för huvudvärk. Och det, vi sitter ju på väldigt många läkemedel som vi kan förskriva som vi inte gör. Så att jag kan tycka att det är synd att det är patientgruppen som blir de som blir drabbade i den här frågan.
Mm. Men kan du ändå se den här risken att det blir en för snabb kostnadsökning?
Alltså, det här pratar vi ju om läkemedel som förskrivs på recept. Och subventionsansökan gällde BMI över 40 med två fältsjukdomar. Det är ju sånt som går att kontrollera. Jag kan inte riktigt tycka att det är okej att det är en grupp som den gruppen drabbas på det sätt de gör nu. Därför att många av de här patienterna som det handlar om, den ändå förhållandevis lilla grupp det handlar om, det är ju en patientgrupp som idag på många sätt blir stoppad i vården, som inte kommer vidare till sin njurtransplantation, de kommer inte vidare till sin knäoperation, de kommer inte vidare till IVF. Så de är liksom blockerade från många saker, annan typ av vård, för att de inte kan gå ner i vikt. Och att hjälpa dem till den viktnedgången så de kommer vidare till exempel, det kan jag tycka skulle vara mycket prioriterat. Och också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För många av de här patienterna, de klarar inte av, de kan inte behålla ett jobb eller får inte ett jobb när de söker jobb på grund av sitt höga BMI.
Mm. Den här frågan är långt från avgjord än. Efter TLVs besked så har Novo Nordisk lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten. Mikael Pennanen på Novo säger så här. Som jag förstår det så verkar de vara särskilt oroade över nätläkare till exempel. Ser ni inte någon risk för att det ändå kan bli en för slarvig utskrivning så att säga?
Nej, vi ser inte den och vi har också faktiskt haft kontakt med sådana vårdgivare då som har varit väldigt tydliga i sina avsiktsförklaringar om att man skulle självklart följa det här och bedriva vård på samma sätt som övrig vård. Liksom. Så att det ser vi inte, vi tror inte det.
Mm. Men så vad har ni för förväntningar på förvaltningsrättens dom då?
Ja, det är ju alltid jättesvårt att säga om hur utslaget på en sen. Men vi hoppas ju naturligtvis. Alltså, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig tidigare haft läkemedel som inte är offentligt subventionerade som är bland de som används mest i Sverige idag. Och det säger oss ju någonting om att obesitas utgör en av de största vårdutmaningarna som vi har. Och det säger också att många människor är beredda att avstå annat ekonomiskt för att ha råd med sina läkemedel. Och det är inte så som Sverige ska vara. Tänker vi. Vi har ett välfärdssystem som bygger på att vi betalar skatt och vi ska erbjudas vård efter behov och så. Och om det blir på det här sättet så innebär det ju att vården blir än mer ojämlik egentligen.
För er då, ekonomiskt, vad skulle det innebära?
Det är klart att om de kommer att komma till nytta då till de som behöver det så är det ju det är bra för de människor som lever med det. Det är bra för Sverige och det är bra för oss också i det fallet.
Senast om två veckor, 8 juni, ska TLV lämna in ett nytt yttrande till förvaltningsrätten innan sen då rätten ger sin dom. Och sen får vi se vad de kommer fram till och om det beslutet sen överklagas vidare. Så att den här frågan kommer fortsätta leva länge till får man anta. Men Eli Lilly har också lämnat in en ansökan om subventionering, men då för sin variant Mounjaro. Men med den stora skillnaden att då handlar det bara om diabetespatienter och den frågan är inte avgjord av TLV än. Men Knut, vi som åker tunnelbana i Stockholm kan se en kampanj just nu från bolaget som handlar om just obesitas. Och syftet med den är att nå ut med information om den här sjukdomen som det fortfarande finns ett stigma och mycket okunskap omkring, säger bolaget i ett mejl när jag frågade dem. Och den här kampanjen är inte relaterad till något läkemedel, skriver de också. För reklam av medicin till allmänheten är ju förbjuden, Knut. Men det verkar finnas lite av en gråzon här, eller?
Ja, och enligt läkemedelslagen som sagt så är ju marknadsföring till patienter av receptbelagd medicin förbjuden. Och det är ju för att man ska säkerställa att läkemedelsval och medicinsk behandling sker i samråd med läkare om man vill förhindra felanvändning och överförskrivning och onödiga kostnader för samhället helt enkelt. Men det är klart att det här är nära gränsen. Reklamkampanjen den är snygg, det är suggestiva bilder. De har ju precis då, Illa Lille, lanserat en ny reklamfilm internationellt internationellt som heter Shame. Man nämner inte sitt eget läkemedel i reklamkampanjen. Man säger att man vill bekämpa stigmatisering. Men det är svårt att tro att läkemedelsbranschen enbart agerar av altruistiska skäl. I slutändan så måste de ändå generera avkastning till sina aktieägare. Och läser man noga och klickar sig vidare så står det förstås att läkemedel är ju en del av behandlingen, även om inte det enskilda läkemedlet namnges. Och måste också påminna oss om att just läkemedelsbolagen, som vi också har hört, de lobbar ju hårt för att de här överviktsläkemedlen ska in i högkostnadsskyddet. För om det sker, är inkomstpotentialen enorm? För idag har som sagt inte alla råd att köpa de här medicinerna.
Har du några tankar kring det, Ylva?
För närvarande är det ganska mycket reklam ute i samhället som har den här patientgruppen som målgrupp. Och jag kan tänka att det blir också ett ganska stort tryck på den gruppen, att där man på något sätt förespeglar att det här är bara att... Det är bara att ta kontakt med vården, nu finns det läkemedel. Och jag tror att det kan vara ganska påfrestande att ha det trycket när man kanske också har haft den kontakten men faktiskt inte har råd att gå vidare med läkemedel. Och att bilden lätt blir att, ja okej, ni ser all den här reklamen här på bussen eller busskuren och jag står här och är uppenbarligen en person som inte tar hand om min hälsa eftersom jag fortfarande är stor.
På tal då om kostnader och sånt, den stora snackisen just nu när det gäller viktläkemedel är efterföljarna till de här sprutorna. Och då pratar vi om tabletter, för på världens största läkemedelsmarknad, USA, har flera olika varianter lanserats den senaste tiden.
So far, more than 80% of the people who've initiated Foundayo are new, completely new to this category of drug.
Vi når helt nya patientgrupper och samhällsklasser med tabletterna som är billigare och enklare att tillverka, sa Eli Lillys vd David Ricks i CNBC nyligen.
You know, there are a billion people on the planet who could benefit from these medications. Will that we ever reach a billion? I don't know, but right now we're reaching about 20 million. So there's a big runway in front of us.
Här i Sverige så är det ju inga sådana piller godkända än, men man kan väl ändå kanske räkna med att de kommer så småningom. Ylva, vad skulle det innebära?
Ja, alltså det händer ju enormt mycket inom läkemedelsbranschen just för obesitas just nu. Och jag tänker inom några år så kommer vi ju ha en radda nya läkemedel, så vi kommer ha en hel palett av läkemedel att välja mellan. Och där kommer ju naturligtvis tabletterna som gör det förhoppningsvis billigare och det gör det enklare. Men vi kommer också få injektioner som nu tar patienten en gång i veckan, men det kommer säkert bli en gång i månaden eller mer sällan. Jag tror att vi får mindre biverkningar och jag tror att vi kommer kunna ha mer precision i att vi kan säga okej, den här patienten med de här följdsjukdomarna av obesitas och det här ätbeteendet, där skulle det här läkemedlet passa bäst. Så är det egentligen lite grann redan idag. Men problemet är att även om jag rent ur ett medicinskt perspektiv kan tycka att det här vore det bästa för dig, så kommer det i slutändan handla om vad patienten har råd med. Så att då kan valet bli ett annat läkemedel eller inget läkemedel. Och den frågan är ju antagligen densamma framöver.
Så men även tror du det? Jag tänker om det kommer billiga alternativ. Kommer inte den här kostnadschocken då, som vi pratar om, kanske inte bli så chockartad?
Ja, förhoppningsvis så kan vi också få... Det är ju också en fråga om att vi nu får in fler läkemedelsbolag, så att vi förhoppningsvis också får en viss konkurrens som leder till andra priser. Så att min förhoppning är ju att man kommer kunna nyttja den möjlighet vi har med många nya läkemedel. Och att det inte alltid hamnar där i diskussionen om pengarna. För den har jag idag med varenda patient.
Vad tänker du, Knut, just kring den här punkten, springande punkten, pengar och medicin framåt?
Ja, men det är ju kärnan. Alltså, det är ju fantastiska läkemedel. De hjälper väldigt många. Men de är också, åtminstone just nu då, väldigt dyra. Och vem ska betala? Vi har ju läkemedelskommittén i Jönköping till exempel. De varnar för att om staten ska subventionera de här medicinerna i stor skala, då kan läkemedelskostnaden för skattebetalarna fördubblas. Och den kostnaden har ökat under lång tid och är nu uppe i över 40 40 miljarder kronor per år. Om den blir dubbelt så stor så måste nog den offentliga vården spara in på någonting annat, även om det finns samhällsvinster att göra. Samtidigt, eftersom medicinen kostar så mycket, så är det främst de som då har råd, som har varit inne på, att köpa den över tid. Och det betyder ju också att det inte är säkert att allt är vårdbehovet som styr vem som då främst får läkemedlet. Och den här diskussionen också är ju inte unik för Sverige på något sätt. Olika länder har hanterat frågan med olika varianter. Flera försöker påverka överviktens grundorsaker. Storbritannien har nu med en skatt på socker, något som också FNs världshälsoorganisation driver. Och några sådana planer verkar inte den svenska regeringen ha. I USA driver myndigheter en stor folkhälsokampanj med bland annat nya råd för vad man bör äta. Och där har ju också regeringen förklarat ett krig mot sockret.
Ja, det är ju viktigt att komma ihåg att en sak är prevention och en annan sak är behandling. Att det är viktigt att vi jobbar med prevention naturligtvis, men vi har också många som är sjuka av sin vikt, och då har vi liksom missat tåget med prevention, utan då måste vi jobba med behandling. Jag tänker en annan sak som är viktig att komma ihåg, att i alla de här kalkylerna så är det ständigt worst case scenario. What if? Tänk om alla som vill ha en önskevikt. Men det är ju inte sjukvårdens uppgift. Sjukvårdens uppgift är att ta hand om de som är sjuka. Och subvention, tycker jag, det handlar om att stötta de som är sjuka av sin vikt. Där vi också, och det är också där vi räknar hem pengarna, om vi ska vara rent krassa. Att hantera patientgruppen, stötta den patientgruppen till en hälsosam vikt. Och då är det inte dessa enorma summor som ständigt kommer upp i debatten. Utan vi rör oss på ett helt annat spektrum som är inom sjukvården om vi ska prata subvention.
Mm. Ja, vi får se hur det går med den här gränsdragningsfrågan och subventioner framåt. Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips får du gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Fler avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck gärna på notissymbolen som missar inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator, och Ylva Trolle Lageros, professor och överläkare. Hej då!